Läsningen fortsätter för oss i Markus 8 och nu är det vers 27-33 som vi ska stanna inför. Sedan gick Jesus och hans lärjungar ut till byarna runt Caesarea Filippi. På vägen frågade han sina lärjungar, vem säger människorna att jag är? De svarade, Johannes döparen. Men vissa säger Elia och andra någon av profeterna. Då frågade han dem, och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade honom, du är Messias. Men Jesus befallde dem strängt att inte säga det till någon. Sedan började Jesus undervisa dem. Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste bli dödad och efter 3 dagar uppstå igen. Rakt på sak talade han om detta. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom. Men Jesus vände sig om och såg på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus med orden, gå bort från mig, Satan, dina tankar är inte Guds utan människors. Så långt läsningen av Guds eget ofelbara ord, må han lägga en underbar välsignelse till det på allas våra hjärtan. Ja, det är ett känt sammanhang som vi ser här framför oss. Sedan gick Jesus och hans lärjungar ut till byarna runt Caesarea Filippus. Caesarea, Caesarea betyder egentligen kejsarstad. Och den här staden, Caesarea Filippi, byggdes till kejsar Tiberius ära. Det var en av tetrarkerna. Filippus, tetrarkerna var alltså Herodes den stores 4 söner. Tetra är ju 4. Han hade 4 kungasöner. En av tetrarkerna, Filippus, som gett den detta namn. Och därför så heter den Caesarea Filippi. Och den ligger vid sydvästra foten av berget Hermon. På en bergsterrass ungefär 350 meter över havet. Och enligt somliga är Caesarea Filippi identisk med Baal Gad, där Baal dyrkades som lyckans gud. Ett gammalt avgudatempel alltså. En avgudaplats. Sedan hade den blivit ett centrum för dyrkan av guden Pan. Därför kallades den senare för Panias, Panias, eller på arabiska Banias. Och dit kan man ju åka på studiebesök än idag och då står det Banias eller Panias på vägskylten. Här fanns många pantempel på Jesu tid. Och kejsar Augustus lät dessutom bygga ett vitt marmortempel till kejsarens ära här på den här platsen. Så det är en ganska laddad plats alltså som vi står på när Jesus ställer den här berömda frågan. Vem säger människorna att jag är? Jesus kallar sig själv människosonen, så som han ofta gjorde under sin förnedringstid på jorden. Ingen av hans lärjungar tycks ha kallat honom vid detta namn, utan han var ensam om att säga så. Matteus 16:13. När Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar, vem säger människorna att människosonen är? Markus 14:62. Jesus svarade, jag är. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln. Människosonen, Gud och människa, försonaren, länken mellan himmel och jord, Jesus Kristus. De svarade, Johannes döparen, men vissa säger Elia och andra någon av profeterna. Fjällstedt kommenterar, en del trodde att Johannes döparen hade uppstått och att han gick igen i Jesu person. Det fanns också en allmän uppfattning att profeten Elia än en gång skulle uppenbara sig i världen. Detsamma trodde vissa judar, i synnerhet om Jeremia, men också de andra gamla profeterna. Såna här idéer hörde till den surdeg som måste rensas ut, slutcitat Fjällstedt. Då frågade han dem, och ni, vem säger ni att jag är? Ja, det räcker inte med alla andra människors många uppfattningar som för det mesta är helt missvisande, som vi märker här. Man måste själv veta på vem man tror och ha en personlig bekännelse. Lyssna inte på vad okunnigt folk säger om Jesus. Inte ens de religiösa. Utan lyssna på vad skrifterna säger. Lyssna på ditt hjärta och bekänn tydligt och klart. Det här är en mycket viktig fråga, kanske den viktigaste som Jesus någonsin ställer till mänskligheten. Vem säger ni att jag är? Svaret på den avgör hela evigheten för dig, för mig och för varje annan människa. Lägg märke till att han inte frågar vem tror ni att jag är? Utan vem säger ni att jag är? Tro utan bekännelse är död. Den allra första gärning som tron gör är bekännelsen. Det är den som får tron att träda i kraft och bli den frälsande tron. Det är den som bekräftar tron som en frälsande tro. En död tro bekänner inte. Åtminstone inte i det långa loppet och absolut inte i enlighet med skrifterna. Jakobsbrev 2:26. Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död. Och bekännandet är ju en gärning. Romarbrevet 10:9. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Så tro och bekännelse hör ihop om det ska vara den födda, äkta, frälsande tron. Matteus 10:32. Den som bekänner mig inför människorna ska också jag bekänna inför min far i himlen. Vilken makalös text. Tänk att få höra Jesus bekänna sig till dig inför far i himlen. Wow! Petrus svarade honom: Du är Messias. I Matteus 16 så ser vi en mer utvidgad version av Petrus svar och grunden till varför han kunde göra en så exakt frimodig och sann bekännelse. Simon Petrus svarade: Du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom: Salig är du Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Så lägg märke till fullheten av Petrus svar. Du är Messias. Alla gamla testamentets profetier om den kommande Messias, både den lidande tjänaren Jesaja 53 och den triumferande konungen Jesaja 9:6. Du är Messias, den levande guden. Lägg märke till det också. Jesu gudomliga ursprung och identitet. Den levande Gudens son. Han har alltid funnits, är och kommer alltid att finnas. I Hebreerbrevet 13:8 kan vi läsa: Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Och den levande Gudens son, människosonen, som verkligen blivit sann människa för vår skull, för att som människa, i människans ställe, leva fullkomligt som människa, lida och dö som människa, för det människosläkte som han har skapat och utvalt. Så det är en oerhörd fullhet i svaret. Du är Messias, 1. Den levande Gudens, 2. Son, 3. Observera detta. Vad, eller snarare vem, vi bekänner oss till är oerhört viktigt. Vi måste bekänna Kristus som den han är, den han själv säger sig vara, och låta vår lära och våra liv formas utifrån denna absolut. Det ska vara en absolut för oss vad Jesus säger om sig själv i Bibeln. Bibeln säger därför ofta enligt skrifterna. Enligt skrifterna. För att understryka att uppfattningen om Jesu person och verk inte är en samling mänskliga åsikter och önskningar, utan ett resultat av gudomlig uppenbarelse. Det är detta underbara tema, Guds uppenbarelsen i hjärtat, som Jesus anslår i sin förklaring till varför Petrus bekännelse var så genuin, äkta och saliggörande. Saliggörande är detsamma som frälsande. Salig är du. Ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig utan min far i himlen. Gudomlig uppenbarelse, grunden till bekännelsen. Första Johannes brev 1 och 2. Livet har uppenbarats. Vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Fruktansvärt viktigt ord. Ordet uppenbarats är phaneroo på grekiska och betyder göra klar, synliggöra, manifestera, göra känd. Kanske den viktigaste bön som kan bes är: Gud, låt din helige ande uppenbara Kristus för denna människa. Jag har Johannes 17 och 6. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen och gav till mig. De var dina och du gav dem till mig. Och de har hållit fast vid ditt ord. Lukas 10 och 21. I samma stund jublade Jesus i den helige ande och sade: Jag prisar dig, far, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för små barn eller för de olärda och små. Ja, far, så var din goda vilja. Så uppenbarelse över vem som är Messias, den levande Gudens son, finns för alla, oavsett intellektuella eller känslomässiga förutsättningar. Intellektuell förutsättning. Men Jesus befallde dem strängt att inte säga det till något. Ja, ni märker att det temat följer oss hela tiden. Det är nästan i varenda kapitel så finns det med. Allt har sin tid. Och i detta sammanhang blir det oerhört tydligt att ett av de två stora argumenten för varför Jesus undanhåller sin identitet och sina underverk under sin tid på jorden, det är ju då för det första inte skapa sensation kring sin mirakeltjänst och därmed orsaka en så kallad ofödd tro, så kallad tro. Inte ge utrymme för en haltande, för det andra inte ge utrymme för en haltande eller ofullständig förkunnelse utan hans död och uppståndelse i centrum av evangeliet. Och den senare orsaken blir tveklöst tydlig i detta sammanhang. Lade ni märke till vad det stod? Han förbjöd dem att säga att han var Messias och sen började han undervisa om att han måste lida och dö. Så visst är det det. Det finns ett drag av denna försiktighet också efter Jesu död och uppståndelse. Det är inte alltid rätt att säga allt till alla. Alltid. I Johannes 2 och 24. Men själv anförtrodde han sig inte åt dem eftersom han kände alla. Andra Timoteus 2 och 2. Det du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra. Matteus 7 och 6. Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar dem under sina fötter och vänder sig om och sliter sönder er. Så välj vem du berättar för. Det finns människor och instanser som man kan tiga inför. Faktiskt alltid. Det stod något intressant i slutet där att han hade undervisat då om att han måste lida och dö. Och så står det: rakt på sak talade han om detta. Kai paresia ton logon. Rakt på sak. Paresia. Parresia, alltså rakt på sak, det betyder alltså då att tala i frihet med öppna ord, i öppenhet, frimodigt och beslutsamt. Så ska vi tala med de som lyssnar på oss. Vi ska tala rakt på sak, i frihet med öppna ord, i öppenhet, frimodigt och beslutsamt. Det är kanske inte vad man kan beskylla alla som bedriver så kallad evangelisation för. Och rakt inte alla sångtextförfattare. Där budskapet ibland är så förtäckt som man nästan måste göra detektivarbete för att komma fram till om det eventuellt skulle kunna handla om Fadern, Sonen och den helige Ande. Det finns faktiskt en gräns för hur flummigt det får bli. Jesus talade rakt på sak, i frihet, med öppna ord, i öppenhet, frimodigt och beslutsamt. Jesus visste varför han hade kommit till jorden. Han kunde med 100-procentig korrekthet profetera om försoningen. Han säger att han ska dö och uppstå, eftersom han i en förfluten evighet hade detta rådslut inom sig att återlösa ett folk från deras synder. Ingen hade kunnat hindra eller stoppa försoningen. Alla aktörer som skulle bidra till hur den förverkligas, domen och korsfästelsen, alla aktörer var förutbestämda av Guds vilja. Men ändå stod de ansvariga för sina hemska val och beslut. Och det är denna paradox vi kan se i detta. Guds förutbestämmelse och människans ansvar finns tydligt beskriven i Bibeln. Vi kan tycka att det är en motsägelse, men hos Gud själv finns förklaringen. Gud är allsmäktig och bestämmer allt. Människan står ansvarig för sin synd och sina val. Så är det bara. Och vi får acceptera det i tro utan att till fullo kunna redogöra för filosofin i denna sak. Apostlagärningarna 2:27. Ja, de gaddade verkligen ihop sig i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israels stammar för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förut bestämt. De var ansvariga, men det var förutbestämt. Första Mosebok 50 och 20. Det är Josef som talar med sina bröder, de som sålde honom till Egypten. Ni menade ont mot mig, men Gud har menat något gott genom det för att bevara många människor vid liv. I Folkbibeln 1998 så stod det: ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. Så Gud kan förutbestämma att människor gör det onda, men från hans sida kommer det bara gott ut ur det. Och så var fallet med Jesu död och uppståndelse. Det var förutbestämt, människorna gjorde det onda, men ur det onda kom det optimalt, det ultimat goda, försoningen från Guds hjärta. Då står det att då tog Petrus honom till sidan och började tillrättavisa honom. Och du, tillrättavisa Jesus, det är du. I 1869 års version så kunde man läsa: och Petrus tog honom avsides och begynte straffa honom och sa: Herre, skona dig själv, detta vederfares dig icke. Vi förstår att det är ganska kraftiga saker Petrus håller på med här. Han går emot Jesu rådslut med full kraft. Men Jesus vände sig om och såg på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus med orden: gå bort från mig, Satan. Dina tankar är inte Guds utan människors. Enkel slutsats. När vi tillrättavisar Jesus måste vi räkna med att vi blir tillrättavisade av honom. Att bli visad till rätta för övrigt är ett väldigt positivt uttryck. Lägg märke till att Jesus tittar på alla sina lärjungar. Han vände sig om och såg på sina lärjungar. Och antingen adresserar de alla för att samtliga instämmer i Petrus, vad det nu han håller på med, förebråelser. Eller åtminstone för att de alla nu behöver höra den avgörande undervisning som kommer från hans visa läppar. Lägg märke till Jesu ord. Gå bort från mig, Satan. Eller egentligen står det, ställ dig bakom mig, Satan. Get thee behind me, tror jag står i den engelska bibeln. Han säger inte gå bort från mig, Petrus. Utan han tilltalar den makt som står bakom Petrus felaktiga tal. Den inspirationen är satanisk i sin natur. Den bestrider Guds plan. Den bestrider Guds vägar i den mänskliga visdomens namn. Representanten för allt uppror mot Gud och hans plan är naturligtvis Satan själv. Ursprunget för allt uppror mot Guds vilja. Det kan kanske vara Satan, den fallna ängeln själv, som är i Petrus omedelbara närhet just nu då. Och Jesus ser honom och tilltalar honom. Det kan också vara någon av de fallna änglar eller demoner som står i Satans tjänst som får gå under tilltalsnamnet Satan. Eller också är det den antikristliga idé eller den tanke som Petrus presenterar som Jesus ger titeln Satan. Det är inte det viktigaste, men att det var av ondo, det förstår vi, och att det skulle bort, det var viktigt. Det är också intressant att notera att motsätta sig Jesus ställföreträdande lidande och död och säga att det inte skulle vara nödvändigt i Guds frälsningsplan har sataniskt ursprung. Det kan vara en varningsklocka för dem som bygger ett teologiskt system som förnekar Jesu korslidande för sitt folks synder. För övrigt kan vi också se att all så kallad vishet, för Petrus trodde nog att han var vis när han tillrättavisade Jesus. All så kallad vishet som strider mot sanningen, även om den är erkänt mänsklig eller humanistisk, så kallade mänskliga tankar eller människors tankar. Ja, allt som strider mot sanningen är i sin grund upproriskt. Det är sataniskt i sin natur. Petrus anklagar Jesus när han säger att han ska lida och dö. Och Satan betyder faktiskt anklagare eller åklagare. Så det är en våldsam andlig krigföring som vi får titta in i det här kapitlet. Vi ska vara noga med att vi inte menas vara visa och talar emot Guds ord och plan. Jakob 3 och 14. Men om ni bär på bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, ska ni inte skryta och tala emot sanningen. En sådan vishet, alltså en sådan vishet som talar mot sanningen, kommer inte ovanifrån, utan är jordisk, oandlig, ja, demonisk. Det står det där. Det är intressant med tanke på vad vi har läst idag. Så, den mänskliga tanke, eller människotankarna, som Jesus benämner som Satan, den innebär också minsta motståndets lag, eller lättaste lösningen. Det som är det mest så kallade människovänliga. Men det betyder inte att det är Guds vilja. Att det är minsta motståndets lag, lättaste lösningen, eller att det är mest människovänligt. Det betyder inte att det nödvändigtvis är Guds vilja. Han leder oss inte på lätta vägar för sitt namns skull, utan på rätta vägar. Det kan innebära uppoffringar och lidanden. Men syftet är gudomligt och resultatet blir det bästa för både honom och för oss. Jobb 36 och 15. Genom lidandet vill han rädda den som lider och genom nöden öppna hans öra. Romarbrevet 5 och 3. Men inte bara det. Vi jublar också mitt i våra lidanden eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte, till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Så, det kom ett lidande, men ur lidandet kom det goda. Och det ska vi inte sätta oss emot. Fjällstedt kommenterar: en sådan förmätenhet att lärjungen vill undervisa och till och med näpsa mästaren förtjänar en allvarlig näpst. Det är ett gammalt ord för att man bryter av eller säger nej till någonting. Gå bort från mig, gå bakom mig, betyder alltså att han inte ska stå i vägen för Kristus. Du ska inte vara en rådgivare till Kristus utan en efterföljare. Lika god som Petrus bekännelse nyss hade varit, lika ont var nu hans råd. Genom detta var han Herren till hinders, till anstöt. Med det genom vilket en människa visar sig vara Jesus och hans rike till motstånd och anstöt, liknar hon Satan. Går hans ärende, förtjänar hans namn. Den korsskygge Petrus tänkte denna gång bara på det som tillhör människor, det som är kött och blod, och som utlämnade åt sig själva stöter sig på ordet om lidandet och ser mer på förskoning än försoning. Många gånger kan i människors välvilja och välmening andliga ting dölja en satanisk list att motverka Guds rike utan att människan vet det. All så kallad humanitet som sätter människosläktet istället för tron på Herrens ord har fått sin dom. Då Jesus sa: du Satan, som medan hade egentligen inte Petrus utan Satan själv som ingav Petrus att motsäga Jesu ord. Ingen motsägelse mot Herrens ord får gälla, utan den har sitt ursprung från frästaren, även om den sker i största välmening. Att vilja upprätta Guds rike på människovis är också ett sådant ont råd. Då tänker man icke på det som tillhör Gud, utan det som tillhör människor. Hit hör allt det som går ut på att minska det anstötliga eller föraktet i Kristi efterföljelse och att göra himlavägen bredare. Slutcitat Fjällstedt.